Idag har jag som överskrift att söka Guds vilja och leva i tro. Vi uppmanas av Jesus själv att söka Guds vilja först. Och det står i Matteus 6 och från vers 31. Då sa Jesus så här: gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Visst är det så att vi kan oroa oss för väldigt mycket, men här ger Jesus ett löfte, och det här är ett generellt löfte kan man säga till alla som tror att och vänder sig till Gud och vill leva för honom. Att han förser med det vi behöver. Vi behöver inte oroa oss. Och det Jesus menar här att vi ska inte leva liksom, ha som mål i livet och sträva efter pengar och allt det här och bara leva för det, utan söker vi Guds rike först och hjälper han oss med allt det andra. Det första när det gäller Guds vilja, det gäller det inre livet, gemenskapen med Gud, gemenskapen med Jesus, relationen med honom, ett förvandlat hjärta, ett förvandlat liv. På nytt födelse som började ju med när vi tar emot tron, får tron som en gåva, som Bibeln säger. Och i andra hand kommer yttre omständigheter. Hur vi ska, var vi ska bo, var vi ska arbeta, var vi ska leva. Och det är många kristna som kämpar med detta, med Guds vilja. Och särskilt när man är ung brukar man kämpa med det där. Vad är Guds vilja för mig? Och så, va? Och vi brukar alltid säga, Gud börjar alltid där vi är. Vi behöver inte söka någonting, det kanske är där eller där eller där. Utan Gud börjar alltid där vi är när han börjar få ta hand om våra liv. Och det läser vi om många exempel i Bibeln på. Gud kan öppna och stänga dörrar när han leder och när vi är osäkra. Vi kan be om det. Han leder oss genom frid eller genom ofrid. Om det är en felaktig väg eller om det är fel väg, helt enkelt. Och Gud leder oss personligt, var och en, och vill göra det. När jag var ung så talade man ofta om tre ledljus. Och de där ledljusen ska ju då stämma överens. Det första är Guds ord. Gud leder aldrig på något på ett sätt som strider mot hans egen vilja och hans eget ord i Bibeln. Det andra är andens vittnesbörd i ditt inre. Och det tredje är omständigheter. För en hel del år sedan så mötte vi en kille som vi kände igen från tidigare. Vi hade varit med i samma kyrka, samma församling. Och så säger han, nu har jag sagt upp mitt arbete och nu ska jag gå i tro. Och vi blev väldigt fundersamma när vi hörde hur han beskrev det här. Men har Gud talat? Har du liksom, vet du att detta är Guds vilja? Nej, men det hade han liksom tagit det. Nej, jag har tagit ett steg i tro. Och det här ledde till ekonomisk katastrof och förvirring för den här killen, tyvärr. Han hade inte förstått, han hade missförstått vad Guds ord säger. Om att gå i Guds vilja. Och det är det jag vill ta upp lite här. För att ta ett sådant steg i tro, då måste vi ha Guds tilltal. Och jag säger det av erfarenhet. Och jag är väldigt tacksam för de erfarenheter. För Janne och jag fick leva, som vi brukar säga, i tro under ett antal år. Vi var engagerade, jag ska bara berätta lite om det. Vi var engagerade i Gileadkyrkan i Göteborg då. Och vi hade blivit tillfrågade efter vi hade avslutat bibelskolan ett år om vi vill kunna ta hand om bön i kyrkan och ha en öppen kyrka på dagtid. Ja, och vi upplevde i våra liv att det här var Guds kallelse, det var Guds vilja. Vi sa ja till det här, vilket gjorde att vi öppnade kyrkan. Vi började med en timmes bön och det var två och tre och så vidare. Hela dagarna hade vi sedan öppet. Så hade vi undervisning mitt på dagen, vi hade olika evangelisation, vi hade soppa varje tisdag. Också för utslagna människor, för uteliggare och hemlösa. Och det kom alla möjliga från Göteborg runt omkring fanns. Varje tisdag hade vi det. Och det blev liksom en hel verksamhet av det här. Vi var helhjärtat i detta och var där på heltid. Så en dag när vi hade bön, vi bad för varandra. Och jag fick förbön. Och en man som inte ofta fick så där något direkt profetiskt tilltal från Gud. Men så säger han, och han var ganska förvånad själv. När jag bad för dig såg jag en syn, sa han. Och jag såg som en skål med pengar. Och jag upplever att Herren säger att du ska inte oroa dig för ekonomin. För det kommer han att ta hand om. Och jag var lika förvånad, tänkte, vi har ju inte så stor inkomst och lever enkelt. Men jag var inte orolig för ekonomin. Vi klarar oss på det vi har. Men då efter bibelskolan så stod jag fortfarande på som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det var inte mycket jag fick därifrån, men ändå stod jag där. Och jag kände den där tiden att jag bad till Gud för det där. För jag kände, om det dyker upp ett arbete, då kände jag att, är jag verkligen arbetssökande? För hela mitt liv och hela mitt hjärta är ju här. Och jag var där på heltid ideellt. Och Janne hade lönebidrag. Och det var efter att han var ju fast i missbruk, i narkotikamissbruk, innan han mötte Jesus och blev frälst. I alla fall, ungefär ett halvår senare så måste jag ta beslutet, antingen att de fick stryka mitt namn på Arbetsförmedlingen eller också att jag fick sluta det här arbetet som vi var engagerade i och ta ett arbete. Och det var ganska lätt, för jag kände att jag måste följa mitt hjärta. Hela mitt liv, hela mitt hjärta är här i kyrkan. Så jag fick gå, ta det där steget i tro. Men den dagen, hela dagen, så ringde det där budskapet som den där mannen fick den gången. Du behöver inte oroa dig för ekonomin, för den tar Herren hand om. Det var som att det där fanns inom mig så tydligt och klart hela denna dagen. Så jag visste att det här är rätt beslut. Någon timme senare, jag var i kyrkan när jag pratade med Arbetsförmedlingen. De fick stryka mitt namn. Och jag var utan inkomst. En timme ungefär senare kommer en kille in som arbetade då på ett boende. Kristet boende. Han sa, kan ni hjälpa oss? Vi har fått så mycket bröd. Vi har fyllt alla frysar. Vi vet inte vad vi ska göra av allt. Snälla, ta med er hem. Fyll er frys med bröd. Och jag tänkte, det där tar jag som ett tecken att Gud är med i det här. Och jag skulle kunna stå här i timmar och berätta om alla märkliga under, ekonomiska under. Och hur Gud försåg de där åren. För det blev ett antal år som vi levde långt under existensminimum. Bara som ett litet exempel, vi skulle åka hem, det var flera år senare, vi skulle åka hem från kyrkan. Och en av pastorerna i kyrkan, Vasti, hon gav oss ett kuvert och sa, jag upplevde när jag bad i morse att ni ska ha det här kuvertet och ni ska ha det nu innan ni åker. Ni måste ha det nu innan ni åker. Ni kan öppna det när ni kommer hem. Så körde vi hem. På vägen blev det fel på bilen. Det var något med kopplingen som gick sönder. När vi öppnade kuvertet och efter när bilen var lagad så var det exakt den summan som det kostade att laga bilen. Det var ett exempel av många. Så jag får säga, jag vet. Att Gud är trofast. Jag vet att han kan göra så mycket för oss när vi följer honom och lyder honom. Men det måste vara på hans tilltal. Det är hans vilja. Det är inte vi som styr Gud eller att han ska ställa upp på våra villkor. Det är han som ska leda och tala först. Jag kan säga det att vi talade, det var inte så att man gick och pratade om sin situation. Utan det var Gud som lade i människors hjärtan eller på olika sätt gjorde under på det här sättet. De där åren. Ja, vad betyder det då att leva i tro? Som vi brukar säga. Och jag läser från Hebreerbrevet 11 från första versen. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig. Eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Om man fortsätter läsa det här kapitlet i Hebreerbrevet 11 så handlar ju det om trons folk som det står. Eller trons kapitel brukar det kallas. Och många exempel i Bibeln där på människor som har levt i tro och gått i tro. Och då förstår man när man läser att det inte bara att kasta sig ut hit och dit hur som helst. Nej, det är därför att de har fått uppenbarat för sig Guds vilja. Det Gud vill. Och så har man gått i lydnad på det. Ordet här, övertygelse. Tron är en övertygelse. I engelska Bibeln står det substance. Tron har substans, kan man säga. Det är ett av orden i grekiskan. Det betyder också en grund, något som är satt under. En fast grund. Eller en lagfart kan det också betyda. En försäkring alltså. En säkerhet. Och vad är det då som är den fasta grunden? Ja, det är naturligtvis Guds ord som är fast. Som tron vilar på. Och det ordet är sammansatt egentligen av två ord. Nu tar jag lite grundtext här. Två ord. Det ena betyder att vara satt under och det andra att stå fast och att stå nära. Och det är i sin tur roten till det ord som översätts kors i Nya testamentet. Så man kan säga att tron vilar på Guds ord och försoningens grund, på korsets grund så att säga. Så här vill jag ta upp några punkter om vad tro är. Äkta tro, sann tro. Tro är alltså att lita på ett givet löfte från Gud. Det är det första. Äkta tro, sann tro, är beroende av Gud. Vilar på Guds ord. Och sann tro är också Jesus i centrum. För det är alltid Jesus som är i centrum. Äkta tro har alltså substans och innehåll. Nu talar Bibeln om en svår tid. Och vi känner igen oss, tror jag, vi som läser Bibeln, vi känner igen oss i beskrivningen som står, som Paulus skrev till Timoteus i andra Timoteus 3 från vers 1. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det står mer här, jag hoppar över några verser, eller en del av versen där. Men det räknas upp de här tiderna som ska känneteckna människan och många människor. Sken av Guds fruktan, men man förnekar dess kraft. Svåra tider, orden kan också översättas farliga tider eller kraftlösa tider. Kraftlösa eller tomma. Det här är motsatsen till tro, till äkta tro, med andra ord. Det handlar om att hålla på med yttre former utan inre substans. Sken. Ett sken, ett falskt sken som ser gott ut, men det har ingen substans, det har inget liv, det är tomt, det är innehållslöst. Vad är det att förneka dess kraft? Ja, att förneka kraften i Guds fruktan, i Guds överlåtelse, det är att inte låta sig förändras av Guds ande, av Guds kärlek, utan att fortsätta på sin egen väg så att säga. Det som Paulus här beskriver och det som också varnas för av olika slags villolärare kan vara helt enkelt ett inlärt lärosystem. Och Jesus sa, på frukten känner man trädet. Det visar sig vad som finns i våra liv, förr eller senare. På frukten känner man trädet. Det finns hyckleri, det finns falska grunder. Det finns det som inte är äkta. När en pastor suger ut församlingen ekonomiskt och sen åker utomlands med sin älskarinna. Sken av Guds fruktan. Falskhet. Och vi kan läsa olika exempel ibland till och med i media om sånt här. Eller när ledare utövar makt och medlemmar. Ofta är det girighet och pengar inblandat. Detta varnar Bibeln för. Och det är därför som det står, håll dig borta från dem. Gå inte dit. Det är väldigt allvarligt inför Gud sånt. För en del år sedan, ja det började egentligen, tror jag, på slutet på 90-talet. Man börjar bli orolig i kyrkor därför att medlemsantalet minskade och så vidare. Och en känd ledare från USA var här i Sverige och hade stora ledarkonferenser. Och han ropade ut, ni måste göra något nu. Och vad gjorde man? Ja, tyvärr så var det en hel del kyrkor som började tänka efter. Ja, hur ska vi kunna ändra så att vi kan dra folk till kyrkan? Ja, man vill ju inte höra om synd och skuld, så det får vi tysta ner. Men kärlek vill ju alla höra om. Att Gud älskar, att Gud är kärlek, det kan vi tala om. Och korset, sa man, det kan ju vara till anstöt. Det drar vi svarta draperier framför. Så att det inte ser ut så mycket som en kyrka. Det kan ju ge känslan av en teater, och det är ju mer populärt. Vad är det mer som är populärt? Ja, andliga övningar och yoga. Det kan vi ta in. Det lockar människor. Det är bara det att yoga är hinduism. Säger ju hinduerna själva. Det finns inget som heter kristen yoga. Det har med det mörka andevärlden att göra. Det hör inte hemma i kyrkan. Företag är framgångsrika. Vad kan vi lära av dem? Vinstintresse. Synliga resultat. Bygg på dina styrkor och förmågor. Tala positivt. Israels folk kan vi läsa om i Gamla testamentet när de börjar se på hedna folken. Åh, hur har ni framgång? Vi vill göra som er. Så tog man efter. Men så förde man in allt av okulta mörka krafter i landet och vände Gud ryggen. Det här är liknande när man börjar söka och ta in det som inte hör hemma i Guds hus. Då för man in mörker. Det leder till kraftlöshet. Vi läste om kraftlösa tider. Kraftlöshet därför att Gud drar sig undan. Man förlorar Guds kraft. Och då blir det bara tomhet kvar. Det här är inte att gå i tro. Det är otro. Så här står det i Jesaja 30 och från vers 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida åstad. Därför ska också era förföljare vara snabba. Det handlar om snabba lösningar, mänskliga lösningar och mänsklig kraft. Men det är inte där som vi ska söka. Det Gud kallar oss till, det är att gå in i bön, att söka honom, komma nära honom, så att vi får hans kärlek och hans kraft till förvandling, till frälsning. Punkt 2. Tro är lydnad till Guds vilja. Vi läste här innan om Abel. Abels offer och Kains offer. Det står ju beskrivet att Gud såg till Abels offer, men inte till Kains offer. Och när vi läser sammanhanget förstår vi att de kände till från sina föräldrar Adam och Eva vad offret handlar om när man skulle ära och tillbe Gud. Att någon annan måste dö i mitt ställe för min synd. Det var ju en förebild på Jesu offer när han tog våra synder på Golgata för att ge oss förlåtelse och frälsning. Det var vad Gud hade visat, var hans vilja. Men istället så tog Kain och offrade det han själv hade presterat, det han själv hade arbetat fram. Det var därför som Gud inte kunde ta emot hans offer. För våra prestationer, det räcker inte inför Gud. För vi är alla syndare. Det är ju vad det sammanhanget handlar om. Kains försök att prestera, att rättfärdiga sig själv, ledde till att han började hata sin bror och döda sin bror Abel senare. lydnad till Guds vilja. Vi fick vid ett tillfälle ett profetiskt budskap, och det av sista meningen var så här. Det var vi stod inför en ny tjänst, inför nya uppgifter, och Herren sa: ni måste gå den här vägen, annars blir ni inte lyckliga. Och vi vet av erfarenhet, vi som har erfarenhet vet att vi blir lyckliga av att gå Guds väg. Det är en lycka som är djupare än något annat. Guds frid. Och att ha frid med Gud, det är det största av allt. Ni måste gå den här vägen, annars blir ni inte lyckliga. Och psalm 73 och 28, där står det: att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar. Och går vi till Ordspråksboken 13 och vers 21, så läser vi där: syndare förföljs av olycka, alltså man blir olycklig, innebär ordet. Det rättfärdigas lön blir lycka. Synden gör oss olyckliga. Förr eller senare inser vi det. Men när vi överlåter oss åt Jesus och får frid och förlåtelse i våra liv, då blir vi lyckliga. Oavsett omständigheter. Men vi kan också lägga märke till att det står lön. Och lön, det är någonting som man får efter ett avslutat arbete ofta. Och vi kan läsa i psalm 126 och vers 5: det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde, med jubel kommer det åter och bär sina kärvar. För det är inte alltid lätt kanske att gå Guds väg. Det kan vara uppgifter som är svåra. Det kan innebära smärta och lidande och tårar. Men längre fram kommer lönen, och då är det glädje och jubel. Hur viktigt är det att följa Guds väg? Ja, om Gud kallar oss till något speciellt, då brukar han också visa det. Tala så att vi vet att det är han. Och jag glömmer aldrig den kvinnan som jag pratade med när vi reste i församlingar som resevangelister. Och det är ganska många år sedan detta hände i en församling. Hon ville prata med mig efteråt. Hon berättade, vet du, så hon: när jag var ung, då hade jag en kallelse. Jag fick kallelse så starkt till Afrika. Att bli missionär. Och hela mitt hjärta brann för det här landet. Jag visste exakt vart jag skulle. Och Gud liksom la det här så starkt på mitt hjärta. Men jag hade träffat en kille och jag valde äktenskapet istället. För den här killen, han hade inte samma kallelse som jag, sa hon. Och så säger hon någonting som etsar sig fast i mig, alltså som jag aldrig glömmer. Vet du, sa hon, jag har ett bra hem, jag har ett fint hem, jag har en underbar man. Jag har 5 barn och 15 barnbarn. Men 5 barn och 15 barnbarn har aldrig kunnat ersätta Guds kallelse över mitt liv. Nu visste den här kvinnan att Gud förlåter, han hjälper, och hon tjänar Gud där hon var. Det var underbart att se. Hon levde inte i någon självfördömelse eller förkastelse, utan hon hade verkligen lagt sitt liv och tjänat Gud med glädje där hon var. Men hon levde hela livet med denna visshet i sitt inre. Jag valde bort Guds egentliga kallelse för mitt liv. Och inget i livet har kunnat ersätta det. Trots allt hon hade att vara tacksam över. Ja, det är viktigt för Gud. Gud vet vad som är det allra bästa för oss. Och han vill verkligen hjälpa oss att vi finner hans vilja. För han, Gud, han vill så mycket mer än vi att vi kommer rätt. Och att vi kommer in i hans plan. Tro är att förtrösta på Gud. Förtrösta på Jesus. Psalm 91 och vers 2. I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Ordet förtrösta här på hebreiska, det beskrivs så här att det är som ett barn. När mamma eller pappa säger att barnet ska kasta sig ut därför att de tar emot, då gör han det, eller hon det. Att så förtrösta, så lita, därför att barnet vet att mamma och pappa är att lita på. Och Gud är ju verkligen 100% att lita på. Så när han talar, då vet vi att han tar emot. När han säger. Det är vad ordet betyder, för trösta här. Och ett annat tillfälle så stod vi i en annan situation där vi inte visste någonting om vår framtid. Och det var väldigt, väldigt snart. Vi visste bara knappt en månad framåt. Och då möter vi en man på en konferens, kristen konferens, som vi kände. Och han tog oss i sin famn så här och så sa han, åh, sa han, jag upplever att Gud säger till er att ni ska inte frukta, ni ska bara fortsätta rakt fram. Och jag tänkte för mig själv, men Gud, vägen tar snart slut. Det finns inget mer. Men det är som med evangelisten, en annan reseevangelist som vi hade möte ihop en gång, han sa, Gud kommer aldrig för sent, men han är sölig. Så det är så ibland, Gud kommer ofta i sista stund. Det vet vi. Han vill lära oss att lita och tro på honom. Sann tro, äkta tro förnekar inte problemen. Eller bortförklarar. Vi ser problemen, men vi vet vart vi ska vända oss. Vi vänder blicken uppåt till Jesus och ber till honom. Han som är trons upphovsman och fullkomnare, säger Hebreerbrevet. Det är han som ger oss tron. Det är han som föder tron i våra liv. Och det är han som fostrar oss och lär oss att tro och förtrösta på Gud. Och som fullbordar det han har påbörjat i våra liv. När vi följer honom så har vi ordet i Jeremia 31. Jag ska leda dem där de går bedjande fram. Det är löfte som gäller alla som tror och vill följa Jesus. Och många av oss bär säkert på löften. Vi kanske har fått på olika sätt ett tilltal. Ett bibelord som så där blir så där levande, så vi bara vet att det är Gud som har talat till oss. Genom en dröm, en syn, en profetisk budskap på många sätt som Gud talar. Olika uppenbarelser. Och han gör inte det för att liksom roa oss eller underhålla, utan han vet vad vi kommer att möta. Och han talar ju då beroende på vad som ligger framför i våra liv. Och många gånger kan vi säga efteråt, jag hade aldrig klarat det här om inte jag hade fått det där löftet. Guds ord var genom allt. Och det står om Jesus i Kolosserbrevet 2:3. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och går vi till andra Korinthierbrevet 1 och vers 20. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är alltså, som jag sa, Jesus som ger oss tron. Och det är han själv som uppfyller det han talar. Han uppfyller sitt ord och sina löften till oss. Och då kan inte vi ta någon ära. Utan det är han som ska ha ära. Och allt är nåd. Och så vet vi också att när Gud leder oss in i någonting så bekräftar han också. Som det står i Jesaja 30 och vers 21. Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, gå på den. Här är vägen, gå på den. Gud bekräftar när vi är i hans vilja och går på hans väg. Tro är också att vänta på Gud. Vi kanske har överlåtit vårt liv, vi kanske har sagt helt ja, Jesus, led mig du, jag vill leva i din vilja, jag vill följa dig. Men omständigheterna är stängda. Tiden är helt enkelt inte inne än. Och Guds tidsplan brukar inte vara riktigt samma som våran. Vi tror ofta att det händer mycket snarare och snabbare än vad det gör i Guds tidsplan. Och Gud har ju det stora perspektivet. Han vet allt. Han vet slutet redan från början. Och vi har ett litet perspektiv. Och när vi får se lite större, det är när han uppenbarar för oss. Som profeterna och som vi läser i Gamla testamentet, de fick se in i tiden. De fick profetera och beskriva tidstecken, skeenden. Profeterar och fick se in i Messias, Jesu födelse och allt det som låg framför. När den helige ande öppnade upp så att de fick se. Det står i psalm 31 och vers 25. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren. Det gäller då för oss att ha tålamod, att vänta. och lita på Gud. Och ordet här på hebreiska, att vänta, att hoppas, kan också översättas invänta rätt tid. Invänta Guds tid, med andra ord. Jag tänkte mycket på det där ordet faktiskt när vi var i Spanien nere i Tarifa i september. Vi var där 8 dagar och vi var där för att fota rovfågelsträck. Ni vet, det är tusentals rovfåglar som lämnar då, flyger över till Afrika. Och då sitter man, eller vi satt där på det sista berget innan en dal där de som gick ner lågt. En del rovfåglar går ju så högt så det bara prickar på himlen. Men en del gick ner i dalen och tog höjd där. Så kunde man sitta och fota. Det är alltså inte, nej, det är inte mobiler och inte kompaktkameror, så ni förstår, det är sådana objektiv. 600 mm. Och vi älskar det där. Men så var det en dag, det var alldeles tjock dimma över Afrika. Det här är ju Gibraltarsundet allra längst ner. Man såg inte någonting av kusten, och ni som har varit där vet att där är Afrika väldigt nära, som man ser väldigt tydligt. Och det var så intressant att se de här rovfåglarna. För även den här dagen var det många som gjorde sträckförsök. Och de tog höjd där, som man säger, och så drog de mot Afrika. Men så kom de bort till den här dimman där det var kompakt, tät dimma. Och efter någon halvtimme, timme, så ser vi hur de kommer tillbaka igen. En efter en. Och vi var ju jätteglada, för då fick vi ju chans att fota dem igen. Så är det när man är fågelskådare. Jag tänkte på det här bibelordet att vänta på Herren. När inte sikten är klar och vi är osäkra. Och det kan vi vara många gånger. Att vi inte rusar iväg, utan vi är stilla och vi väntar in rätt tid. Så efter någon dag så var dimman borta och då var det klar sikt igen. Och så flög de över. Det är ju så med fåglar, vet ni, att de, även rovfåglar, det är inte riskfritt att flyga över hav. Det är därför de tar de här vägarna, Gibraltar och ner över Israel. Och de flyger så lite som möjligt över hav istället över fastland. Herren leder oss inte in i dimma och förvirring. Han leder oss i det vi kan se och förstå klart. Psalm 32, vers 8 vill jag avsluta med. En underbar vers. Det Herren säger: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Och han är underbar i råd. Han är underbar i råd. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd, säger Herren, och låta mitt öga vaka över dig. Och ordet att lära beskriver en expert som instruerar och visar, som ger visdom och hjälp. Och vem är experten? Ja, det är den helige ande. Det är Guds ande som vill lära och leda oss i Guds vilja. Och den helige ande uppenbarar vem Gud är genom Jesus Kristus. Den helige ande uppenbarar Guds vilja för oss och ger oss kraft att följa. Utrustar oss för att göra Guds vilja. Amen.